Ja, det är väl inte så dramatiskt i sig. Det är väl en sak som man uppnår efter ett x antal år så att säga. Så det är dags att söka sig pension om man får den möjligheten. Och det är klart att det innebär väl en förändring efter en aktiv arbetsperiod så att säga. Min aktiva arbetskarriär så inländes egentligen med fulltidsarbete 1975. Och sen den dagen har jag varit fullt sysselsatt.
Och det senaste, vad är det? 26 åren så har du varit vd för företagshuset Dynamo. Det har ju påverkat bara ditt liv utan också näringslivet i Närpes med omnejd. Så det ska vi bland annat diskutera i den här intervjun. Men hör du, jag tänkte att vi skulle liksom börja i början längre än tillbaka än till 70-talet av din arbetskarriär. Du får berätta lite om dig själv och du avslöjar här att du är från Korsnäs ursprungligen.
Jo, jag är hemma från Korsnäs och jag brukar säga att mina bekanta som nu har flyttat till Korsnäs och jobbar i Korsnäs och lite kollegor och sånt här så brukar jag skämtsamt säga att hur har ni det i barnkammarkommunen? Och de tittar långt på mig, vadå barnkammarkommunen? Och så småningom berättar jag åt dem att jag har mina rötter där. Och mina egna barn och mitt barnbarn så brukar jag också säga att det ska ni komma ihåg att pappa och morfar han har en utbildning det där vid Taklaks universitet. Och det, med det avser man så att säga lågstadieskolan och så vidare bort. Det var grunden så att säga till rättstavningen så att säga och läsningen. Och från den vägen har jag då traskat vidare så att säga och det där kom så småningom in i en utbildningsperiod som nu tillhör alla unga pojkar och hamnar då i den kommunala mellanskolan i Petalaxo som jag nog slarvar mig igenom så att säga och det där först efter det så bör man då fundera kanske på vad man ska börja göra när man blir stor och det där då kom jag att utbilda mig inom ungdomspedagogiken och den blev ungdomssekreterare och läste också här med samhällspedagogiska ämnen och hade väl en liten målsättning att någon gång i framtiden bli antagen till socionomexamen i Helsingfors och så vidare. Men så långt kom det aldrig gå sen sist och slutligen.
Ja. Var det arbetslivet som nappade dig? Att du fick fullt upp?
Ja, det kom ju in den här trevliga militärtjänstgöringen. Och där var jag då också i 11 månader så att säga, utan att skaffa mig någon ledarutbildning. Men jag skaffade mig en examen i alla fall som långtradarchaufför där.
Du kan backa med släp alltså.
Det kan jag ju. Det kunde. Låt mig säga, jag kunde. Och det där, den utbildningen var jag tacksam för då. Och när jag kom därifrån så i maj 1975 så då var det liksom i valt och kvalt att bli det migration eller vad kommer att ske med den här unga pojken ännu. Och jag funderade nog allvarligt på att emigrera till Sverige. Men av någon händelse, så en vacker sommardag, så satt en god bekant på brunnslocket hemma hos mig när jag hade varit ute i något ärende och funderat över framtiden. Och så berättade jag åt honom mina planer och så sa han, i så helsike heller han svor till honom, det blir inte av. Och det blev inte av, utan då blev det sen att han hamnade så att säga till Vasa och kom att bli föreningsinstruktör, ungdomsinstruktör på Svenska Österbottens ungdomsförbund 1975 i augusti månad.
Ser du. Och det är du väl glad över att det gick så?
Ja, jag är mycket glad över det därför att det gav sig mig så mycket under de 5-6 åren jag var där. För jag började som en sån allmän föreningsinstruktör och körde runt i ungdomsföreningar i hela Svenska Österbotten. Och jag brukar säga att finns det en by där det finns en UF-lokal så har jag garanterat varit där. Och det gjorde jag också, jag lärde mig känna liksom geografin i Österbotten. Jag vet var olika platser finns och jag vet var Lafossbyn finns i Essi och så vidare bortåt. Jag kan det här området, jag känner bra till var det från folk finns. Och lite också den här relationen mellan byar och mellan föreningar och styrelser och så vidare bort. En mycket lärorik tid. Sen var jag också en kort tid och skolningssekreterare. Underlydde Finlands Svenska Ungdomsförbundet kort tag. Och sen avslutade jag karriären på ungdomsförbundet som verksamhetsledare och kanslichef.
Just det. Hör då, UF-rörelsen har varit på tapeten så sent som idag i nyheterna. Nu handlade det om alkohollagen och utskänkningstillstånd och så vidare. Men vad var det som var aktuellt, brännande aktuellt där då du var som mest aktiv?
Ja, det kommer mest och bäst ihåg så det var nöjesskatten.
Nöjer som ett frågetecken. Vad är nöjesskatt?
Det var så att man beskattade danstillställningarna. Man var tvungen att köpa såna här skattebelagda biljetter från posten för varje danstillställning.
Jaha.
Och där betalade man 25% i så kallad stämpelskatt eller nöjesskatt. Och det där, för varje gång du gick in så att säga till en danstillställning så skulle du lösa en pappersbiljett som är bevis på att den här skatten var betald. Och det här var ju någonting förstås som en del föreningar fuskade med. Håningsvakten som stod där i dörren så att säga, du fick din biljett i biljettluckan. Men man rev inte sönder den utan man återbörde till biljettluckan för att sälja till följande kund som kom. Det var sån här lite mörk svart handel, vad man ska kalla det idag.
Jaha.
Och det här kämpar man ju hårt med att få bort den här nöjesskatten. För det här innebar ju så att säga en direkt inkomstbortfall för föreningen och deras dansverksamhet.
Ja. Alltså under vilken period uppbars den här skatten och vems goda idé var det?
No, den var ju så att säga, så länge jag minns hade den ju funnits, men jag kommer inte exakt ihåg vilket år det var det som det avskaffades. Men framställan gjordes flera gånger från ungdomsföreningarna och ungdomsförbundet. Och det var någon gång i slutet på 70-talet, kanske 77 eller liknande 78 som den här försvann ur bilden skulle jag säga.
Ja. Intressant sätt för staten att få in pengar.
Ja, då. Absolut.
Ja. Vilka andra spännande utmaningar eller goda minnen har du från den här tiden?
Ja, det är många. Det är bland annat sådana här trevliga saker som Pidrofinal. Alltså det var ju blodigt allvar så att säga när man spelade en Pidrofinal så att säga någonstans i Österbotten mellan olika lag. Och det där, en del lag hade ju övat in vissa system som man lite kunde fuska med kroppsspråk och det och det andra för att veta liksom hur man skulle samspela och sånt här. Och det här var ju väldigt tufft så att säga för en domare som det råkade vara någon gång att se och kunna iaktta för att det var väldigt sofistikerade metoder man använde sig av. Jag kommer ihåg att min domslut ungdomsförening i Korsholm. Så där var jag tvungen att avgöra vem som skulle bli liksom, mästare inom SCUs turnering. På grund av att egentligen nervositeten hos en av spelarna så att säga, som gjorde att man var lite för snabb att sätta sitt kort på bordet. Och så blev det liksom dömt då 14-0 och där var det då kört.
Fast inte väl var pengar i potten så var hedern stod på spel där för spelarna.
Ja, det var faktiskt, om man tänker efter, liksom äldre människor så att säga, och det där blodigt allvar, det var fullt, ja. Det var fullt krig nästan.
Mm. Oj, handgemäng då?
Nej, inte det egentligen, men en gång kom jag ihåg att en sån tråkig sak som alkohol var lite inblandad och då var vi tvungna att förtydliga de här pidro-reglerna lite nog att det är förbjudet att vara berusad.
Ja, när pidro och pidro-VM är sånt har vi nog tagit upp här i österbottniska förmiddagen också.
Mm.
Och själv är jag avdankad pidro-spelare.
Ja, just det.
Känner till det. Bra, men hej, efter ungdomsförbundet då, vart gick du då vidare?
Ja, gamla redaktören på Masobladet, före detta redaktören på Österbottniska Posten, Bertel Nygård, skrev då, så att säga, i sin slutartikel när jag slutade på ungdomsförbundet att Håkan Westermark slutade på Svenska Österbottens ungdomsförbund som kanslichef, verksamhetsledare, för att övergå till att sälja social trygghet i Sydösterbotten. Och det betydde i praktiken att jag blev försäkringsman.
Ja, just det.
Jag anställde som då den tiden hette försäkringsinspektör för ett försäkringsbolag. Och ansvarsområde var det från Korsnäs till och med Kristinestad och allt däremellan.
Ja, inspektör, alltså det är en skadereglering då? Ja, när något har hänt så får du se.
Det kunde man tro att det är en reglerare, utan det här är en försäljare.
Okej.
Och den tiden fanns det så kallade försäkringsombudsmän eller ombud runt om i Österbotten, i här kommunerna och i byarna som då egentligen hade ett uppgift att söka fram lokala objekt som skulle försäkras och sen kom då liksom den här inspektören liksom och slutförde det här jobbet med hjälp av det här ombudets uppsökande verksamhet, om man så kan kalla det.
Ja, just så.
Sen ändras de här namnen och sen till distriktsrepresentant och så vidare bortåt. Och det här bolagen fusionerade så det blev lite annorlunda så att säga med tiden.
Ja. Var det här ett intressant jobb? Hur länge hölls du där i den branschen?
Jag var 6 år i den branschen och det var en tidsperiod när man också höll på med väldigt mycket privat. Jag höll på att bilda familj på den tiden. Våra två döttrar är födda på 80-talet och det här var från 1980 till 86. Jag byggde egna hemshus under den här tiden och så vidare. Så det var en väldigt liksom, intensiv period så att säga. Och dessutom skulle man då ge sig in i en ny bransch och agera för säljare och träffa folk både dagtid, kvällstid och nästan nattetid tänkte jag säga. För att på den tiden så hörde de mycket till att man gjorde hembesök till försäkringstagare efter klockan 4, efter klockan 18, efter klockan 19. Så sällan var man hemma före klockan 22 på kvällen så att säga. Och det här blev en ganska tungt och tuff jobb nu på det sättet.
Ja, ja. Så det här då, var det då du sökte dig till det här, var du näringsombudsman eller vad hette det i Närpes?
Ja, jag fick ju en period då där jag borde ha varit 84 som jag då blev invald i Närpes kommunfullmäktige och fick en period som fullmäktigeledamot där jag kom att sitta i 2 perioder som fullmäktigeledamot. Sen det där så kom en vikarierande tjänst som det där näringsombudsman i Närpes kommun och jag kom och söka det där jobbet och då hade jag faktiskt tur för att i flera sökanden och när kommunstyrelsen skulle välja den här vikarien så gick det så nära att rösterna föll jämnt och lotten så att säga avgjorde vem som fick det här vikariatet och jag kom att få det här vikariatet.
Ser du?
Och det skulle då egentligen bli bara för 1 år och det här var från 1 oktober 1986 och det skulle vara 1 år framåt och redan i december det här året så hade jag tillsammans med en kompis startat egen firma. För jag skulle så att säga bli företagare efter att 1 år har gått. Och vi drev det här företaget, det här firman så att säga in under månsken så att säga och sena kvällar och det där veckoslut och så vidare. Höll på med importverksamhet, lite försäljning och så vidare. Och det var mycket lärorikt tid så att säga. Man fick dels vara rådgivare för företag som skulle starta företag, driva företag, hjälpa dem med deras administrativa arbete och så vidare bortåt och vara näringsombudsman i kommunen samtidigt som man själv hade ett eget företag och fick pröva på det här i praktiken att vad är verkligheten. Så liksom man kunde egentligen lära som man själv gjorde och det här var väldigt hälsosamt. Sen blev det då en förlängning av det här vikariatet och så småningom så blev det ledanslaget som ordinarie jobb och det där då beslöt jag också att jag då blir näringsombud istället för att satsa vidare på den här företagarbanan.
Mm. Vi ska prata vidare om det och vad det sen ledde till i början av 90-talet, men hör du Håkan Westermark, jag erbjöd dig att välja någon låt här som vi skulle kunna ta här, någon kanske musik som har betytt något för dig och Hepstars följde ditt val på.
Ja, det är med dem så att säga som jag i ungdomens tidevarv har virvlat mina ben och stått på något dansgolv och i något diskotek och så vidare bort och kanske lyssna in på någon radiokanal från Sverige i tidens morgon. Sen hette 10 i topp eller kvällstoppen eller vad det sen hette den tiden. Men den vägen så att säga så är ju Hepstar så att säga en mycket intressant band så att säga för mig.
Mm. Här kommer det och Speedy Gonzales. Hepstars och Speedy Gonzales. Ja, du Håkan Westermark. Där fick man nog valuta för nöjesskatten.
Ja, det fick man nog. Det är en fråga om annat inte.
Ja.
Men det var ganska tufft på den tiden man tänker på föreningslivet. Det fanns ju några framstående och väldigt aktiva föreningar, vilket det finns även idag. Men som vågar satsa liksom på sådana här kunde säga nordiska, nationella, till och med internationella artister så att säga, till våra bygder i ganska små och trånga lokaler och så vidare bortåt. Så det är Hepstars bland annat ett som nu besökte bland annat Korsnäs, då i gamla Korsnäsgården.
Aj, ser du. Ja, minnen hör du.
Ja, då.
Före musiken så hade vi kommit så långt att du var näringsombudsman, och det skulle vara ett vikariat, sa du, men du fastnade där.
Jo, jag fastnade i det, och det var väl kanske av många olika orsaker. Jag har ju alltid sedan barns ben, så att säga, varit intresserad av samhället och samhällspolitik och samhällsutveckling, och jag brukar säga min första politiska skolning så fick jag vid mjölkbryggan när gubbarna, så att säga, gjorde upp mellan Khrushchev och det där Kennedy och så vidare bortåt. Då fick man lyssna in, så att säga, vad det både rysk propaganda var och vad amerikansk imperialism var och så vidare bortåt. Det var ju ord som man aldrig begrepp vad det handlade om när man var barn, men i alla fall det kom lite med den biten, det här samhällsengagemanget. Och sen den här näringslivspolitiken och företagandet var ju också intressant att vara med och utveckla, och för det vidhåller jag fortsättningsvis, att arbetsplatser, företagandet, entreprenörskapet är ju avgörande för samhället och samhällets utveckling. Och då fastnade jag fast i den här näringsombudsmannafunktionen. Och tillsammans då med en planeringssekreterare i kommunen så satt vi och diskuterade att man kunde göra det här lite vettigare än bara ha en kommunal byråkrati och sitta och fundera på turistbroschyrens utseende. Jag är lite elakt att säga det här, men sitta och fundera på sådana saker där på ett näringsnämndsmöte när företagarna mera vill ha reda på att var finns en marknad, hur ska jag få tag i en maskin och hur ska jag liksom komma framåt. Och samtidigt är det skäl att komma ihåg det här, i den här diskussionen också, att det fanns inget internet, det fanns inga, så att säga, såna här uppkopplingar till den stora världen, utan man jobbar ganska lokalt och man skickar brev med posten när man gjorde förfrågningar internationellt och så vidare.
Mm.
Så det var en annan tid.
Ja. Jag träffade dig för drygt år sedan då vi pratade om företagshuset Dynamo, som vi ska komma in på nu, då det fyllde 25 år, och det var visst något, det var prat om telestugor då, på att tala om internet. Det var liksom upprinnelsen till att det grundades, det här bolaget.
Ja, om jag kommer rätt ihåg nu så var det där 1988 som det där jag som näringsombudsman och rättshjälpsbyrån i kommunen köpte de första PC-datorerna till kommunhuset. Och då hade vi en uppkoppling via modem som gick till någonting som hette Telesampo bland annat. Och därifrån kunde man få en mycket liksom bra information. Bland annat fick man då VRs tidtabell. Mycket mer än det fanns inte egentligen. Och det var då, så att säga, som det steg in på arenan i Österbotten en herreman från Sverige. Han var egentligen dansk och hette Henning Albertsen. Steg in på arenan här och började berätta om telestugor i Sverige. Och kom med såna här antingen sanna eller osanna historier om att någon i Dalarna i Mora hade fått någon uppkoppling till USA. Och den vägen då fått en jättestor order på att tillverka handsmidda, knivskaft och så vidare bortåt. Och det här var vi lite fascinerade av förstås. Och det blev ju en telestuga i Österbotten, och den öppnades i Purmo sen lite senare. Och i Närpes så tillsatte det som näringsombudsmannen informell sån här arbetsgrupp där vi satt och diskuterade att hur vi kunde skapa en datastuga i Närpes där folk skulle kunna gå in och, så att säga, och använda sig av den moderna teknologin och koppla upp sig via modem och så vidare bortåt. Det här kom inte att bli förverkligat, utan det var i november månad 88 så hade vi sån här framtidsseminarium under 2 dagar. Jag satt faktiskt och tänkte på det jag körde hit, att ska man månne få ihop folk idag lördag söndag för att diskutera liksom näringslivets utveckling i Närpes. Men då satt vi och funderade med företagen och kommunala företrädare hur vi kunde liksom göra det här lite annorlunda med en företagsrådgivning. Och då kom vi lite fram till ett sånt här så kallat företagscenter. Och vi hade då folk ifrån olika håll och kanter i Sverige, i Finland, i Österbotten, lokala människor som var inne och berättade om sin syn på det här, hur man kunde göra, hur man kunde komma framåt. Och då startade processen. Då började vi liksom skriva och fundera och rita på det här. Sen sammanföll det här med en massa andra saker. Monopolet Alko ville etablera sig i Närpes. De var ganska kinkiga så att säga när det gäller plats och ställe. De skulle inte vara mitt i centrum, de skulle inte heller vara långt utanför centrum. Och då kom det sig då att vi hade också en mycket aktiv direktör, lokal direktör på Folkpensionsanstalten som tyckte att Folkpensionsanstalten borde förnya utrymmen i Närpes. Och här kopplar vi samman byggfirma, Folkpensionsanstalten, Alko, kommunen, busstation, taxi och så byggde vi en helt ny fastighet. Och då visade sig att den här fastigheten skulle byggas i två våningar.
Mm-hmm.
Och då steg vi fram ifrån den här informella arbetsgruppen så sa vi att vi tar hand om den övre våningen. Vi startade ett företagscenter där. Och då kommer jag ihåg att dåvarande kommundirektören Gustav Skuthäll sa nå, ingen vill ha den övre våningen. Nå, det var nu på den där tiden när alla skulle så att säga sitta vid Mannerheimsvägens första våning så att säga och det var ändå som lyckades. Det var också en diskussion så där rent politiskt då mellan det där med om det skulle eventuellt placeras bibliotek på den här övre våningen. Men vi fick igenom det här och vi kunde bilda då ett bolag. Och då var alltid frågan att vem ska äga det här bolaget? Och då ville nog jag åtminstone någon tillkomma bort ifrån så att säga det här politiska inflytandet. Vi ville gärna ha näringslivets inflytande och samtidigt ville vi inte gynna något speciellt företag och så vidare. De var ganska neutrala. Och då funderade vi, då kom vi fram till att ett försäkringsbolag och en bank är ganska neutralt. Så då bildade vi det här med de lokala bankerna som fanns i kommunen. Det fanns något fler på den tiden än det finns idag. Och det försäkringsbolaget Svensk-Finland den tiden kom med i sammanhanget. Sen kom också lokalförsäkring med. Och det där, då kunde vi starta det här bolaget och hade ett enormt aktiekapital av 105 000 mark. Vilket idag är dryga 17 000 euro. Och med det här körde vi igång det här företaget. Och staden kom med och blev minoritetsägare och äger idag 47% av det här själva bolaget. Jag brukar säga så här att när vi hade köpt lite möbler, två datorer, gardiner och lite till det här själva utrymmet, då var aktiekapitalet slut.
Ja. Ja, verksamheten då, vad var det som ni tog itu med där?
Verksamheten var ju helt klart inriktad på det var företagsrådgivning och information. Att våra företag skulle så att säga ha en lättillgänglig information, skulle kunna komma in till oss, diskutera allt ifrån företagsidéer, hur man skulle starta företaget, hur man skulle driva det vidare, till och med också kunna erbjuda en hjälp när det var tvungna att avsluta det här. Och det finns ju många exempel på det här så att säga företag som har nu var det väldigt små och ynkliga när de har startat, men som idag är ett lysande företag. Jag tänker inte nämna något sådant företag till namn, men jag vet flera så att säga som nog så att säga hade väldigt tungt och kämpigt så att säga inledningsvis, men idag är strålande och välfungerande företag i bygden och i regionen. Så att det var nog liksom där själva företagsrådgivningen. Sen satsade vi väldigt mycket på utbildning. Vi drog väldigt många kurser inom olika branscher, inom marknadsföring, försäljning, starta eget utbildning. Sen kom också det här med datautbildningen allt mera in i sammanhanget. Och den vägen så fick vi en början så att säga och fick lite pengar också av finska staten. Jag kommer rätt ihåg så var det 420 000 mark som vi fick under en tvåårsperiod att dra igång den här verksamheten. Det hette väl den tiden för strukturomvandlingspengar och sådana liknande.
Ja. Det här, hur mäter man framgången för ett sånt här företagscenter? Det är väl antal grundade företag eller hur går det till? Och hur framgångsrika har ni varit då?
Jag har aldrig egentligen mätt så att säga framgången på det sättet i kvantitativa tal. Att vi vet att vi startar cirka 40-50-tal företag per år. Vi har en tillväxt på cirka 20-30 företag per år ungefär. Mm. Om man tittar på ett medeltal liksom långt tillbaka i tiden. Vi ser det här som ett tillfredsställande liksom, tal.
Ja.
Sen vet nu jag personligen så att säga, eller jag går på känslan när jag går hem så vet jag att okej, här har min insats haft betydelse. Och det räcker ganska långt egentligen, och det kan ju nog motivera, så att säga, vår existens med ganska långt, att det här vi har betydelse i många sammanhang där ni kanske inte alltid syns och där ni kanske får publicitet, och det är inte heller tanken och meningen, utan det är företagarna, så att säga, som ska ha framgången, det är inte vi.
Ja, det är deras framgång som är er belöning, så att säga.
Ja, exakt. Sen ändrade det här lite sen när vi kom till EU-anslutningen 95 och så vidare, så började det bli mer projektinriktade verksamheter också, att säga, där man mer allmänt liksom hjälpte ut olika branscher med olika insatser och projektdrivna verksamheter.
Mm. Ja, jag tänkte fråga att hur har verksamheten förändrats under åren? För det har ju kommit till nya branscher, det här som du talar om, vi talar telestugor och data. Nu är ju många företag verkar ju helt på en global marknad. Man kan sitta i Närpes, man kan sitta i Korsnäs, var som helst, och syssel med e-handel och så vidare.
Jo, absolut. Och där har vi ju, vår roll har varit, om man ser ur företagshuset Dynamos synvinkel, så är vår roll, så att säga, varit att via projekt påvisa möjligheterna genom att ta in expertis, folk som har kunnat hålla informationer, föra ut grupper av intresserade människor till olika mässor, till olika sammanhang, få liksom direkt kontakt med marknader och så vidare inom olika branscher, för att de själva liksom ska få känna på och inse möjligheten eller inse omöjligheten. Det är ju de här projekten, så att säga, som vi har försökt liksom driva sådana saker på ett ganska allmänt plan, för stora grupper med.
Mm.
Och det mycket har vi jobbat inom livsmedelssektorn, men även metallsektorn, transportsektorn, energisektorn, vi har varit lite överallt egentligen.
Ja. Nu hör du, hur ser du på framtiden när du ska ge över stafettpinnen åt din efterträdare? Fredrik Winberg heter han. Ja. Liksom, när man tänker på företagande i sydöstra botten då, i ditt fall, vad är möjligheten och vad är hoten när det gäller den allt mer globala marknaden?
Möjligheterna finns alltid. Det är alltid funnits, kommer alltid att finnas. Det handlar mer om bara liksom att ta tag i dem och få den framåt och få den förverkligande. Jag brukar säga många gånger att skillnaden är väldigt liten mellan det som är dårskap och det som är genialitet. Och det här, så att säga, man borde hitta liksom den där rätta infallsvinkeln och få det så att fungera på bästa sätt. Jag är mycket medveten om utmaningarna. Jag har skämtsamt sagt att hur ser landsbygdens motsvarighet till startups ut? Heter det landup? Eller vad heter det? Och hur skapar man det, så att säga? Och hur får man, så att säga, de här nya intressegrupperna runt det här? För det ska man komma ihåg, att samhället, verksamheterna, möjligheterna, metoderna ser helt annorlunda ut idag än det gjorde 1992. Och företagandet, entreprenörskapet, är det på samma nivå som tidigare? Finns det, så att säga, kvar lika starkt på landsbygden som det fanns för ett x antal år tillbaka och så vidare? Jag ser vissa tendenser som kanske gör mig lite orolig, att det är på avtagande, det här intresset för entreprenörskapet på landsbygden.
Ja.
Men det går att ändra på det.
Ja. Ser du dig i antalet personer som kommer att knacka på med dåraktiga idéer, om vi ska kalla det så?
Ja, jag kan säga antalet kanske är nog ungefär på samma nivå som tidigare, men det där, det är liksom, man har den där visionen att om 5 år kommer, så att säga, att vara så här stor. Målet är liksom för lågt ställt. Visionen är, så att säga, inte tillräckligt ambitiös, så att säga, för att liksom det ska liksom börja bära sig och bli faktiskt någonting större av det.
Aha, okej. Okay. Mm. Nu har det med samhälle då, vi ska tänka på samhälle, skolan, vad gör myndigheterna, beslutsfattarna, på vilket sätt kan eller borde det göra sitt för att främja de här långsiktiga och högt svävande visionerna?
Utbildning, samhället och så vidare, det är komplext, så att säga. Man bör börja diskutera det. Det finns ju så många olika infallsvinklingar, och man kan vara kritisk, så att säga, till många saker i det här fallet. Det drivs en hel del inom ungt företagande, till exempel i våra skolor, vilket är mycket bra, och ska vi vara glada för att det finns någon som orkar upprätthålla det, stimulera till entreprenörskap. Unga får lära sig det här som ett ämne i skolan, gå igenom processerna. Om inte idag blir det entreprenör, så kan det bli det en framtid. Men det som jag gärna skulle vilja stärka, så det är liksom själva tron på den här själva regionen och möjligheten att också kunna sköta och existera med saker och ting härifrån. Jag har någon gång sagt att såna här som unga killar och tjejer som har varit inne och sagt att jag borde väl kanske flytta till Stockholm med det här. Så sitter man och skrapar sig själv i flinten och tänker att hur ska jag få den här människan på att tänka annorlunda?
Ja.
Så brukar jag säga så här att vill du synas eller vill du inte? Nej, nu vill jag synas nu. Okej, nu var syns du bättre då? Inte syns du i stora Stockholm, men i lilla Närpes syns du om du vill visa framfötterna.
Mm.
Visa att du duger någonting till och har framgång, så syns du.
Ja.
Mm.
Liknande råd kanske som du fick av den här som kom och satt sig på Brunnslocket 75.
Ja, han använde nog en annan vokabulär och en annan diskussion, så att säga. Och jag känner honom sedan många år tidigare. Men det där blir någonting av Håkan. Du ska bli där, du ska bli instruktör på SU, punkt slut. Jag hade lite respekt för honom faktiskt nu i unga år. Han var lite äldre än vad jag är.
Mm. Men hoppas jag har respekt för dig och när du ger dina råd.
Ja, det är inte alltid som mina råd är det bästa, men det kan vara rådgivande.
Ja.
Ja. Mm.
Hör du Håkan, 1 juni så går du i pension.
1 juni ska jag lära få det gröna kortet, så jag kan liksom begära pensionärsrabatt när jag går till den lokala restaurangen för att äta lunch.
Så det var bra. Och det har du väl själv bestämt? Eller hur gick det till, det här pensionsbeslutet?
Jo, det har jag nog bestämt själv det där, och det rådet ger jag också åt andra som planerar att pensionera sig, att ta en ordentlig fundera och en tillräckligt lång tid också på er, för att det kräver nog en mental omställning. Och jag bestämde mig själv en vacker sommardag i senaste sommar att den 1 juni ska jag vara pensionär. Och då har jag liksom kunnat mentalt liksom börja ställa om mig, så att säga, och det är nog en omställning, ja.
Hörde jag kolla det i almanackan. Det är en fredag. Mycket lämpligt.
Passar bra. Hoppas solen skiner.
Ja. Men är du sen då du är friherre, eller vad man ska säga? Vad tänker du göra?
Låt mig säga så här att kanske jag någon gång i livet ska kunna komma till den situationen där jag sätter mig själv i första rummet.
Mm-hmm.
Då jag tänker liksom på mig själv, hur jag mår och vad jag vill göra och hur jag vill lägga upp min dag. Och inte så att säga, lyssnar in alla telefonsamtal, läser alla mejl där det står att hur gör man om man ska göra så här? Vart ska jag ta kontakt? Kan du komma på lördag eller söndag? Kan du komma efter klockan 16? Nej, jag tror liksom jag kommer att bestämma mig själv när jag stiger upp på trappriset den 1 juni. Att idag Håkan, det vackert väder, då tar du cykeln och så gör den ett varv till byarna runt omkring här. Och eventuellt träffar du en intressant människa som du kan stiga av cykeln och prata med en god stund.
Mm. Eller så cyklar du förbi bara.
Cyklar förbi. Ja. När det blir vintern och hösten och kallt, så kanske jag tar det där av min motorsåg och går till skogen och ser att här har inte någon varit på 25 år, kanske du ska göra någonting.
Ja. Mm. Hörde en fågelviska i mitt öra att du lär i alla fall ha syssla med skidåkning. Hur är det nu för tiden? Denna vinter.
Ja. Som ung var jag väldigt intresserad av att skida, och det hörde till en ungdomsaktivitet, barn- och ungdomsaktivitet i 12, 13, 14 års åldern, så byggde vi till och med en egen hoppbacke. Och den var vida berömd, kan jag säga. Och vi stal lite spikar av min far och lite bredor av min far. Och det har en ganska lång historia det här, men det var ett trevligt och intressant projekt, och där har vi hoppbacke många gånger, och där har många skidor blivit avbrutna, och det var 3 skidor på den tiden, och man har stått gråtande inför sin egen pappa och sagt att nu tyvärr gick det så här igen. Och skidorna till den lokala snickaren, så att säga, som fixade dit en ny spets och målade lite på igen, och så gick det åter en vecka, så var det liksom nya skidor som skulle repareras.
Ja.
Det var sådana här tonårs aktiviteter där den tiden. Jo, jag idkade själv lite skidåkning i 14-15 års ålder. Och idag så, jag trodde ju då så att säga mina två döttrar skulle börja skida. Men hör och häpna, det gjorde ingen av dem. Utan båda två började spela damishockey. Och jag har till och med varit lagledare för damhockeylaget i Närpes där på 90-talet. Och sen kan du säga att den lagledaren har aldrig stått på ett par skrinskor. Så det går att vara lagledare och även om man så att säga aldrig har skrinnat. Med mina två döttrars intresse så backar jag upp på det sättet. Men nu har jag barnbarn som är väldigt intresserade av att skida. Så nu håller jag till ganska mycket i vallarboden hemma kvällstid. Och lär mig så att säga den här vallandets intressanta konst.
Det är en konst att det gör du. Men du bör inte ta upp det här med backhoppning på nytt.
Jag tror jag är lite för styv och det där, jag är inte rädd för liksom att ledarna inte tål så att säga den där långa hoppen längre. Nej, skämt och sig, och det var en intressant tid och det var, jag söker som bäst fotografier från den här tiden, men jag har lyckats hitta några, för jag skulle liksom gärna spara den för eftervärlden. Det är väl sådana här man får för sig när man blir lite äldre, man börjar söka gamla fotografier och liknande.
Så. Ja, men det finns väl tid för sånt där.
Vi ska tro det.
Ja. Hej, du ska ha det så jättebra. Vad du än blir av glada pensionärs tillvaron. Tack så mycket för samtalet, Håkan Westermark.
Tusen tack.